Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, då var det torsdag igen och Life with Kids-podden. Och här var jag, Helena. Och jag har fått en ny kompis för veckan.
Precis. Ja,
så himla kul att få nya kompisar nästan varenda vecka. Jag sitter här med Lisa. Hej Lisa.
Hej.
Hur är läget?
Det är jättebra. Skönt och kul att få vara med här.
Ja, igen.
Igen, ja. Jag har ju varit med en gång innan och pratat om vegetarisk mat.
Ja, men precis. Och det ska vi inte prata om idag igen,
nej,
tänkte vi oss.
Idag kör vi ett nytt spår.
Ja, se hur många spår du kan ha. Hur många strängar du har på din lyra.
Precis.
Ja, väldigt mysigt att få komma hem till dig i ditt kök och dricka kaffe och prata om något så härligt som böcker och läsning.
Ja.
Ja, och varför.
Ja, precis.
Man ska läsa för sina barn. Men du kanske ska berätta igen vem du är, för det kanske inte alla kommer ihåg om
nej,
man inte lyssnat på Vego-podden.
Ja, men jag heter Lisa Bjärbo och jag jobbar som författare och skriver då lite olika typer av böcker. Främst så skriver jag barn- och ungdomsböcker, men sen har jag också då skrivit kokböcker med vegetarisk mat. Så det är därför jag har varit med innan. Men nu ska vi prata om det andra spåret, barn- och ungdomsböckerna och läsning för barn.
Ja, och när jag gjorde lite research om det, alltså när man har barn i vissa ålder, då fastnar man också i vissa böcker ju.
Ja.
Så att dina dinosaurieböcker kändes ju som att det var det som liksom, det var du för mig.
Ja.
Men sen när jag också började söka ännu mer så har du skrivit fantastiska böcker för tonåringar och alla känslor kring tonårstiden. Och jag kände själv när jag bara läste liksom recensioner och liksom beskrivningar av de här böckerna att jag slängdes tillbaka till min tonårstid. Ja. Så jag satt där och hade lite ångest och var lite glad och bara kände såhär
högstadieångest.
Ja, men verkligen. Det känns som att du fångar det där fantastiskt bra.
Det är ju,
utan att ha läst böckerna dessutom. Mm.
Det är ju så det är också att skriva dem. Att man slängs tillbaka till olika åldrar själv. Mm. Och att det är ju jättespännande.
Och det är det här, en av de härliga sakerna med läsning. Att det kan liksom framkalla både ångest och glädje. Alla möjliga känslor.
Det är så kul med det här med ångest. Men det är ju fint att man kan komma i kontakt med olika starka känslor genom läsning.
Ja, och kanske bra för våra barn också.
Ja, verkligen.
Ja, men hur kom det sig att du blev så liksom intresserad av böcker och skriva? Och...
Ja, det är ju egentligen, det vet jag nog egentligen inte. Det började nog med att just att min mamma och pappa läste helt sjukt mycket för mig när jag var liten.
Mm.
Mig och mina syskon. Och vi tyckte det var mysigt och vi gick ofta till biblioteket och jag hade liksom... Jag var den här typen av barn som älskade att läsa, så att jag behövde inte kämpa så mycket. Eller min mamma eller pappa behövde inte kämpa för att få mig att läsa böcker. Utan jag gjorde det av mig själv och plöjde igenom allt möjligt. Och då tror jag liksom inte att steget är så där jättelångt till att så här, ja, men, om man älskar att läsa böcker så kanske man någon gång tänker tanken att så här, tänk om hitta på en egen bok eller skriva en egen berättelse. Så jag höll på med det där supermycket när jag var barn, att jag ritade bilder och skrev någon liten mening under och häftade ihop dem och sa så här, nu har jag skrivit en bok om en katt eller vad det nu kunde vara. Så det har liksom följt med i hela livet och varit en dröm, tror jag, sedan jag var pytteliten, att någon gång skulle jag vilja göra en bok.
Mm. Hur kom det sig att det, alltså var, du måste ju berätta om din första bok.
Ja.
Hur blev det? Efter de häftade böckerna.
Ja, efter de häftade, den första riktiga boken, då var jag ju ändå 25 när den släpptes.
Mm.
Eller kanske till och med ännu äldre. Och det tyckte jag då att det hade ju tagit orimligt lång tid från att vara 4 och drömma om det där tills 25. Men jag tror att jag tappade någonstans på vägen tron på att jag skulle kunna. Att det blev... Att författare blev någonting väldigt flummigt som bara riktiga konstnärssjälar som tog sig själv på väldigt stort allvar och kunde klara av. såg framför mig en gubbe med skrivmaskin och stort yvigt grått hår och sådär. Och att det var väldigt långt ifrån jag. Så därför så tog det ett tag innan jag vågade försöka. Så att jag egentligen är jag utbildad till journalist och har gått på journalisthögskolan och jobbade som det.
Men då är ju skrivandet ändå...
Exakt, jag fick liksom skriva fast på ett lite annat sätt då. Men sen så vet jag att jag bara tänkte någon dag att men, jag kan ju ändå ge det ett försök. Jag kan ju inte liksom bestämma att jag inte kan om jag inte ens har testat.
Nej. Du behöver inte skaffa stort yvigt vitt hår och
skänk. Jag hade inte skrivmaskin utan jag fick skriva på dator. Uh-huh. Jag behövde inte sitta uppe på nätterna och bara skapa i någon slags konstnärsk skaparångest. Utan, ja.
Vad härligt. Vilken var den första boken?
Ja, men den allra första skönlitterära boken som jag skrev, den heter, det var en ungdomsbok som heter Det är så logiskt, alla fattar utom du. Och det handlar just om så här vardag och känslor och kärlek och högstadietiden.
Mm. Jag tror att det är många. Vi har ju träffat ganska många författare i den här podden. Och det, jag tycker att det är lika härligt varje gång. Och jag går ju alltid ifrån och så bara säger, nu vill jag hem och skriva en bok.
Ja, gör det då.
Ja, 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 men precis. Gör det då. Men hur gör man när man skriver en bok? Liksom? Det här blir lite sidospår. Men jag tycker att det är rätt intressant. Jag kan tänka mig att det är någon annan där ute som lyssnar som också tycker att det är lite intressant.
Alltså det hade ju varit väldigt härligt nu om jag hade haft ett facit. Såhär, ja, gör så här, tre steg.
Det är ingen av våra experter som har det.
Nej, det är så himla
synd. På något ämne. Jag vill ha checklister för allt. Kan jag inte få det?
Nej, och det är ju... Nu sa jag ju bara så här, men gå hem och gör det då. Som att det var världens simplaste grej. Och det tycker jag ju inte att det är. Det är ju jättesvårt att få ihop den där tanken som man har i huvudet. Idén som man kanske får till en berättelse. Att få ner den på papper så att den ska bli lika bra på pappret som den som är i ens huvud. Det är
mycket
ju
som är väldigt bra i huvudet också.
Alltså jag vet. Det finns så mycket i de där huvudena som är fantastiskt. Mm. Men det är inte alldeles självklart att det är så lätt att få ut det sen.
Nej.
Men egentligen så är väl det grundläggande grejen är väl att man ska sitta vid den där datorn och inte ge upp. Utan att man ska ge det ett försök och liksom verkligen lägga ner tiden som krävs på det och kämpa på. Det är inte alltid kul och det är inte alltid lätt, men om man inte ger upp så blir det ju någonting av det till slut kanske i alla fall. Uh-huh.
Och så skickar man det till förhoppningsvis snälla förlag som tycker att det var en bra idé.
Och så har man kanske tur att hamna i precis rätt läge när de behöver just den typen av bok och så.
Ja, det är inspirerande tycker jag. Med skrivande, men vi ska prata om läsande idag.
Ja, precis.
Framförallt. Men om vi liksom tar det lite grann från början, det här med läsning. Varför är det bra att läsa?
Ja, alltså det, jag skulle kunna prata om det här i två år tror jag, för att jag tycker
det
finns så himla
mycket i alla fall. Då får vi se.
Det finns så himla mycket som jag tycker är bra med att läsa, och liksom det spontana så här magkänslesvaret är ju för att det är det härligaste som finns och för att man fattar sig själv och sitt liv så himla bra när man får läsa böcker och liksom förstå världen genom berättelser. Och det gäller ju då både barn och vuxna att det är också roligt tycker jag att man får ganska olika svar på den här frågan. Om jag hade frågat dig så här, varför tar du ibland upp en bok och läser den?
Mm.
Vad hade du svarat då?
Det är nog lite olika beroende på, men ibland kan det ju vara en så här verklighetsflykt, att alltså jag vill liksom sätta mig in i en annan värld.
Ja.
Ibland handlar det om att jag vill lära mig någonting.
Ja.
Så det är ganska olika beroende på vilken situation jag befinner mig i liksom.
Exakt.
Mm. Ibland kanske jag behöver en bok där jag inte behöver tänka så mycket, som jag bara så här läser och får ge mig hän i. Ibland så här, fast nu vill jag lära mig något om det här, men då måste jag läsa den här.
Ja. Så det är något precis. Olika, och så tror jag att det är ju att olika böcker fyller olika funktioner.
Mm.
Men att man ganska ofta, kanske, jag till exempel också läser ju för att bli underhållen, för att det är kul. Så här, jag vill få skratta, eller jag vill få gråta åt något sorgligt, eller jag vill få leva mig in i andra personer och bara engagera mig i hur ska det gå för dem. Och ibland är det ju att man läser spännande saker som man vill veta hur det går på nästa sida och sådär. Det är ju skitspännande.
Det är då man ligger hela nätter och så vandrar man sig själv dagen efter. Och så bara, så himla
men så var det ändå värt det för att det var så härligt att vara i det där. Men när man ställer den frågan så här, varför ska ett barn läsa en bok, så är det ganska lätt att man lägger på någon slags nyttoaspekt då. Att då blir det direkt så här att men ett barn ska läsa en bok för att de ska lära sig språk, de ska lära sig läsförståelse, de ska lära sig att sluta med napp eller sluta med blöja, eller de ska lära sig hantera detta och detta och detta.
Mm.
De behöver öva sin fantasi och sådär. Så att det är liksom... Och allt det där är sant, att de övar allt det där och kan lära sig allt det där. Men man glömmer ofta bort när det gäller barn att hela den här underhållningsaspekten eller härlighetsaspekten, eller så här, det är bara så himla spännande att få veta hur det går på nästa sida. Det kan lätt hamna lite i skymundan för att man vill vara en pedagogisk vuxen och sätta något vettigt i handen på sina barn. Liksom.
Ja, det där kan jag verkligen skriva under på. För nu känns det som nu har mitt äldsta barn har precis börjat förskoleklass. Och där är det ganska så här, men det ska inom situationstecken läsas liksom varje kväll. Och det är jätteviktigt för nu börjar de läsa själva. Alltså så här, det känns som att det är ett... Och jag är ju i grunden en person som gillar att läsa. Men till och med för mig så blir det här lite så här, hur ska vi hinna med det här? Och vad ska vi läsa? Och vad blir bäst? Och så där.
Precis. Och jag sabbar mitt barn om jag inte läser.
Ja,
för
men
mitt
lite
barn
så här, det är för rörigt på nätterna. Och så här, jag har ju, ja, ibland är det ju inte så himla enkelt att lägga tre barn. Liksom. Och så ska de också enas om någon typ av bok. Och slutar med att jag blir arg och väljer åt dem. Och då blir det ju inte så kul heller. Liksom. Alltså,
nej,
så här,
nej.
Det är ju risk. Det finns vissa... risker med den här kvällsläsningen kan man
ja,
säga.
Ja, det finns det verkligen. Verkligen. Det är kanske inte alls säkert att det är den bästa stunden på dagen att läsa böcker när man
nej,
själv är trött
inte.
Och de är trötta och så vidare.
Nej.
Men det finns ju liksom ganska många fallgropar att ramla i så att läsning till slut blir någonting, en plikt eller ett krav från skolan eller något tråkigt som man förknippar med läxor bara. Och det är ju så himla synd om det ska hamna där. För att det finns så mycket annat också med läsning som inte behöver vara tråkigt.
Nej. Och sen finns det ju sådana som kanske inte är som jag då. Som inte liksom gillar så mycket eller inte har läst så mycket själva.
Ja.
Och då tänker jag att då blir det ju ännu svårare. När det dessutom kommer de säga nu måste du läsa för sina barn. Bara, fast jag tycker inte att det är kul från början och nu ska jag börja med det här. Vilken ände kan jag börja då liksom, som förälder?
Ja, alltså den allra bästa änden som jag tycker finns det är ju att gå och leta upp ett bibliotek som man bor nära och skaffa sig ett lånekort. Och för mig var det en sån grej som jag liksom... Jag var jättemycket på bibliotek som liten men sen glömde jag bort det som vuxen. Att jag slutade gå till bibblan av någon anledning som jag inte ens kan förstå.
Nej.
Men när jag fick barn så kom jag på att ja, men biblioteket var ju någonting som jag förknippade med något rätt härligt när jag var liten. Så då gick jag och skaffade ett lånekort. Och det är ju som, ja, men det är som en skattkista. Så här. Alla böcker finns, det är gratis. Man får inte ens böter om man lämnar in barnböcker för sent. Utan det som, finns liksom inga nackdelar med det här lånekortet.
Men det är ändå bra att lämna tillbaka i hyfsat tid
ja,
kan vi väl ändå säga.
Det kan ju finnas en annan som vill låna dem. Biblioteket är jätteglad om man lämnar tillbaka böckerna i tid. Nej, men, så det tänker jag med en sån här ganska enkel grej som man kan göra. Att om jag skaffar det här lånekortet och så bara släpper jag in barnen här i den här skattkistan. Och så får de kolla på de här böckerna och välja vilka de vill. Och sen kan vi ta hem dem och bläddra i dem. Det är ju en jättebra start.
Ja, och liksom försöka ja, men ge sig lite hän själv också. För det kan jag tycka, vi har pratat om det här med att leka i tidigare poddar. Och jag har sagt, nej, men jag är ingen lekmamma, jag tycker inte att det är kul att leka. Men det handlar ju också lite grann om att så här, våga släppa sin egen gard på något sätt och bara ge sig lite hän och så här, testa lite själv.
Ja, men precis.
Inte bestämma sig för att det här är skittrist.
Nej, men precis. Och det finns ju också så otroligt mycket böcker. Det ges ut över 2000 barnböcker om året i Sverige. Bara. Så att det kommer liksom 2000 nya böcker varje år. Så det finns en bok för alla. Men alltså jag lovar att det skulle kunna finnas en bok för alla människor.
Ja.
Det gäller ju då bara att hitta den i den här skattkistan eller bokfloden eller vad man nu ska kalla det. Och det är ju inte så lätt.
Nej.
Men det som också är bra då är ju att det finns proffs som håller på med det här. Så det finns ju bibliotekarier som jobbar där som kanske har de perfekta boktipsen för just dig.
Precis. Man får göra ett litet personlighetstest när man kommer in.
Ja,
så här, jag tycker om de här grejerna.
Jag tycker det är skittråkigt att läsa men jag är intresserad av knyppling eller fotboll eller vad det nu kan vara. Ja, men då finns det ju kanske böcker som passar dig där inne också.
Det är ju fantastiskt. Mer bibliotek åt folket helt enkelt.
Ja, så tycker jag. Alla de här sakerna som man kanske får höra då från skolan till exempel, att det är bra att läsa, det är viktigt att läsa. Alla de är ju också sanna, så det finns ju liksom, även om jag tycker då att man ska gå på lusten och det härliga i första hand, så finns det ju en poäng med att veta för de som hatar att läsa och som absolut inte gör det, så kanske inte det är ett bitande argument, så här, men, jo men det är härligt, det hjälper ju inte om man hatar böcker. Då kan det ju ändå finnas en poäng med att gå igenom de här andra aspekterna också. Att så här, varför är det viktigt för mitt barn att läsa?
Kan du berätta dem för oss?
Men det kan jag verkligen göra.
Så att vi får dem också då?
Ja, det kan jag. Och då finns det ju, de liksom, mest konkreta är ju det här med språket och läsförståelsen. Och då tänker jag att kunna läsa är ju inte någonting som man ska kunna bara för att kunna läsa böcker. Utan det måste man ju kunna i, liksom i dagens samhälle är ju jättetextbaserat. Så kan man inte läsa så hamnar man ju efter. Då blir det blir ju till slut en demokratifråga vilka som kan och vilka som inte kan fylla i en blankett eller delta i informationssamhället som vi har. Liksom. Så därför så är ju jätteviktigt att man kan läsa. Och då är det ju så att man har sett, nu är inte jag den här forskaren som har liksom forskat på det här.
Men du har läst forskningen.
Jag har läst forskningen. Och det man har sett är ju att barn som har blivit lästa för hemma har mycket, mycket lättare med det här med läsförståelse. Och då kan det dels vara att de liksom har, om vi säger att du sitter och läser högt en bok för din treåring hemma. Då ser din treåring bokstäverna på pappret. Då förstår han eller hon att man läser från vänster till höger i det här landet, uppifrån och ner på sidan. Och de här krumelurerna som bara är svarta små grejer i början kommer den så småningom att förstå att så här, men det blir ord av det här. Och de här bokstäverna ser ut på det här sättet. Så att man liksom hjälper sitt barn bara med, genom att exponera dem för en massa text, så hjälper man dem sen att förstå så här, de här svarta grejerna på pappret kommer att kunna bli ord, och så småningom kommer jag också kunna läsa de här själv.
Men då gäller det också att de ser det de läser. Alltså det som man läser själv.
Just i den aspekten så gör det ju faktiskt det.
För då börjar jag fundera på typ som jag då, med tre barn. Så lägger de liksom, ja, och nu inser jag att jag ska inte läsa så ofta när jag lägger dem, för det blir inget bra. Men om jag gör det ändå och sitter där på en stol eller ligger i någons säng och läser, då ser ju inte de andra texten. Och då har vi ibland kört med ljudböcker. Tänker jag att, är det...
Ja, men och ljudböcker är ju helt fantastiskt och super, super praktiskt. Och det är liksom
väldigt entusiastiska uppläsare oftast också. Så är man lite trött själv, så känns det ju fantastiskt att man är jätteentusiastisk.
Ja. Så jag vill, liksom, ljudböcker är en revolution. Och också att det liksom har hänt så himla mycket på ljudboksmarknaden nu. Att det kommer fler och fler böcker. Och det finns den här typen av prenumerationstjänster som Storytel eller BookBeat och allt vad de nu heter. Ja. Som gör att man får också som ett bibliotek nästan, fast i sin iPad eller telefon då. Det är ju jättehärligt. Men just i den här lilla plutteaspekten som jag pratade om nu, att avkoda texten och lära sig vad, då, det förlorar man ju faktiskt när man lyssnar på boken. Men det finns ju 10 000 andra grejer som man får i sig ändå när man lyssnar. Men, och sen så tänker jag också på att man, det här får man ju i sig också med ljudböcker, men att man förstår sig på hur en berättelse är uppbyggd. Att ett barn som har fått höra berättelser, oavsett om det då är en ljudbok eller om du har läst för dem, så förstår ju de så här, ja, men det finns en början och ett mitt och ett slut på en text. Har man aldrig någonsin läst eller utsatts för en text, så är den helt obegriplig när man tittar på den för första gången. Man har ingen förförståelse för vad som ska komma. Men har man fått i sig en massa berättelser, så har man en förförståelse, och då kan man liksom gissa lättare. Att ja, men nu borde texten börja så här. Och då blir det mycket lättare att lära sig läsa sen så småningom.
Kanske lära sig andra saker också.
Ja, verkligen.
När man läser texter. Alltså, ja, andra typer av texter. När man
precis. För det är också det att läsningen är ju en grund för alla ämnen i skolan till exempel. Så att du får jättesvårt att hänga med i matten om du inte förstår vad som står i matteboken till exempel. Så att det ligger ju där i grunden till allt.
Ordförråd då, tycker jag det matas med också.
Ja, det är ju verkligen en sån klassiker. Och det finns ju också så att siffror på att en sjuåring har ett ordförråd på ungefär 7000 ord. Och när den sjuåringen har blivit 17 år, så kan den 17 000 ord ungefär. Men har den här 17-åringen då läst under sitt liv, så kan den 70 000 ord.
Och det är ju liksom,
det är en enorm skillnad. Och man fattar ju också det lite när man sitter där med de där böckerna och läser, att ibland är det krångliga ord eller liksom uttryck som man inte alls hade använt sig av själv. Och det är inte ens säkert att barnen behöver förstå dem, men alltså liksom översköljas av de här orden gör att de snappar upp en massa ord som de aldrig hade fått i sig annars.
Ja, och till slut kanske de också frågar vad betyder det här då? Då tycker jag vi frågar, vad betyder det?
Ibland får man till och med googla själv, så vad betyder egentligen det här? Ja. Jag kan inte ens det här ordet själv.
Nej, men någon som man använder sig av, så bara, vad betyder det här, mamma? Så bara, ja, men typ så här liksom, kanske. De bara, va?
Man, jag vet, det är liksom, det funkar kanske även på den vuxna läsaren, när man själv får bättre ordförråd också när man läser de här barnböckerna.
Men 17 mot 70 alltså. Ja. Det är ju,
det är en jättestor skillnad.
Verkligen. Och det är ju också så här, tänker jag, om man är 17, då börjar man ju närma sig 18.
Ja.
Rimligt. Och myndig och liksom ska ut i någon typ av vuxen värld. Och kanske skaffa sig ett jobb och så här. Och då tänker jag också att ett gott ordförråd är ju inte så tokigt att ha. Alltså.
Jag kan inte se några nackdelar med det faktiskt.
Nej. Ja, så ser man ingen annan fördel, så kan man ju se. Då kan man gå i arbetslivet.
Då kan man gå på ordförrådet, att det är bra.
Du var lite inne på det här med nappar förut.
Ja, precis.
Var det speciell anledning till det? Nej, men du har ju skrivit en jättefin bok om det här med nappavvänjning till exempel. Det finns ju ganska många livssituationer, typ nappavvänjning och om du nämnde blöjor och sådär. Och det kan ju vara lite så här tuffare situationer i livet också. Där jag tänker att böcker kanske skulle vara ett bra verktyg.
Ja, så är det ju absolut. Att... ja, men dels i de här konkreta situationerna, så hur gjorde den här personen när den fick ett syskon eller slutade med en app eller vad det nu kan vara. Att man kan få kanske inspiration eller tips både som barn och förälder, så här, att så här kan man tänka eller så här var det för den personen och leva sig in i det. Men också ju när det gäller mycket svårare situationer, att det kanske är sorg att någon anhörig har blivit sjuk eller dött eller något husdjur har gått bort eller så. Så finns det ju också. Det kan vara en jättetröst att läsa bara om någon annan som har varit med om samma sak som man själv är med om. Och förstå att den här känslan av att jag är helt ensam i världen om den här känslan, den stämmer inte. Det finns någon annan. Även om det bara är en person i en bok, så är det som att öppna en dörr för det här barnet. Att jag är inte själv.
Nej. Och tänk också hjälp för oss som föräldrar. Och där kan väl återigen biblioteket vara en ganska god hjälp, kan jag tänka mig. Att okej, nu har... mormor blivit sjuk eller farfar har gått bort eller vad nu kan tänkas vara. Och få lite hjälp som förälder också, för det är ju inte helt enkelt. Jag vet, det kommer upp mycket i vår Facebookgrupp Motherhood till exempel, om så här, nu är den här sjuk och jag vet inte hur jag ska prata om mitt barn
liksom. Nej, för böcker kan ju vara världens bästa samtalsöppnare. Och det gäller ju inte bara när det är någonting svårt man går igenom, utan i största allmänhet, att om man tänker sig föräldern och barnet som sitter och läser högt, då får ju då delar de den här upplevelsen tillsammans. Och då kanske det, jag tycker det är jätteofta är så att man börjar prata om saker som man inte visste att man ville prata om ens. Eller man får liksom tillgång till sina barns tankevärld på ett sätt som man inte hade fått om man inte hade råkat läsa just den här boken just då. Och då kan ju det bli det som får igång det här svåra samtalet eller vad det nu kan.
Ja, herregud. Det känns som att det finns mycket mer vi borde prata om på det här ämnet. Men jag tänker återigen, jag är tillbaka till de här föräldrarna som inte liksom älskar det här med läsning. Om man har varit på biblioteket, man har börjat liksom, finns det några andra så här, hur ska jag få igång det här? Och även mina barn, det kanske är så att mina barn tycker att så här, men jag vill inte att du läser för mig. Även om jag tycker att det är kul.
Nej, men precis.
Det behöver inte bara vara föräldrarna, det kan ju också ligga hos barnen.
Ja, men steg ett tänker jag är att se till så det finns böcker att läsa. Och då kan det ju antingen vara, om man känner att man har pengarna, så kan man köpa böcker och ha det hemma. Det
finns också, är stor.
Ja, verkligen. Det finns ju på loppis och överallt kan man hitta hur billigt som helst. För det finns också så här forskning som visar att ett barn som har vuxit upp bland böcker har större benägenhet sen att bli en läsare själv. Att det, bara, det hjälper att böckerna bara finns. Även om de ligger i en dammig hög på golvet, så är det bättre än att de inte ligger i den här dammiga högen på golvet. Om man nu vill att ens barn ska läsa. Så det är steg ett, att liksom se till så det finns böcker att tillgå. Och steg två tror jag är att låta barnet vara med i den processen och liksom välja lite själv. Så att det inte blir så här, nu har mamma kommit hem med en bra bok för dig som vi ska läsa nu. Sätt dig här i soffan, still.
Still också.
Ja, precis, still och tyst, gärna superkoncentrerad länge.
Och gärna efter förskolan, innan middagen. Ja.
Exakt, det är som dumt att misslyckas. Nej, men jag tror mycket på att låta barnen liksom välja. Om man tänker sig då den här biblioteksstunden, att så här, det är ju ofta då, de har de ju tänkt till på biblioteket, att det är liksom tråg där barnen når upp till där de kan stå och bläddra.
Sådana där skulle jag vilja ha hemma.
Ja, det är en jättebra idé.
Var får man sådana ifrån?
Ja, men du, nej, det vet jag inte. Du får ju ha en gammal sockerlåda eller en läskback eller vad som helst.
Jag har försökt hitta på Pinterest och hitta massa olika. Ja. Det här ska jag bygga någon dag, men det blir liksom aldrig av. Ja, det var ett sidospår igen. Förlåt.
Fast det är ett ganska bra sidospår. Jag har till exempel satt upp tavellistor på hela väggen i mina barns rum.
Det har vi också.
Och fronta böckerna så här, så man ser dem med framsidan ut. Och det var en sån... alltså superliten förändring egentligen, men jättestor skillnad i hur de väljer böcker, för att de helt plötsligt ser böckerna.
Och kan bara så här, också, liksom,
så här. Exakt, man kan skylta om.
Ja, men de som man själv skulle gärna vilja att de valde kan man ställa längst fram.
Och de märker direkt, liksom, de kommer in i det där rummet och lägger sig i sina sängar så bara... Det har kommit en ny bok här på väggen. Den har vi inte läst innan. Mm. Att det blir liksom spännande då.
Mm.
Så det kan ju vara ett tips att bara så här visa upp böckerna för barn. Lägg upp 5 böcker på bordet och säg ingenting om dem utan bara låt dem ligga där. Och så kanske barnet kommer och säger, vad är det här för någonting?
Mm.
Bläddra lite i dem själva och så. Så det är liksom, tror jag, är steg 2. Att låta barnen vara med och välja vad och styra lite. Och liksom släppa lite på det här duktighetskänslan som man kan få. Alltså,
det har väl ingen av oss. Nej. Aldrig med något.
Aldrig hänt att man har fått dåligt samvete för att man har gjort. Nej, men jag tror att det är skitvanligt bland föräldrar. Att man har liksom en agenda, en liksom en ambition att man vill vara bra som förälder och ge sitt barn det allra bästa.
70 000 ord till exempel.
Ja, 70 000 ord, rätt slags böcker så de ska lära sig rätt grejer, bli empatiska människor som har bra fantasi och kreativa. Kan hantera sina kompiskonflikter och liksom, ja, det finns ju hur många sådana saker som helst.
Och böckerna är lösningen på allt.
Ja, böckerna är alltid lösningen på allt. Nej, men man kanske behöver släppa lite på det där. Mm. Och om barnen kommer dragandes med en bok som man själv inte tycker verkar jättekul så kanske det ändå finns en poäng med att läsa den boken för att det är det barnet vill läsa just nu.
Mm.
Då kan man få lyssna på det ibland, tycker jag.
Alltså ibland vill de också läsa samma bok typ 2000 gånger. Och så
ibland.
Vill man, ja, ganska ofta. Och så vill man lite grann kräkas på den här boken.
Ja.
Får man gömma den då?
Får den borta man nu? Tappa den från balkongen?
Oj, den brann upp.
Ja, det, till slut så måste man ju det för att man annars blir en liksom, för man dör själv inombords när man behöver läsa den där för 350 gången. Men man ska ju veta att barn är den typen av personer som älskar att göra samma sak hela tiden. De älskar att äta samma mat som de alltid har ätit. De älskar att titta på samma tv-program som de redan har sett 42 000 gånger.
Mm.
De älskar att läsa samma bok. Och det är liksom en trygghet för dem att den här boken känner jag till. Jag vet vad som kommer hända. Jag vet att jag kommer att fnissa när mamma vänder blad. Eller vad det nu kan vara. Så att liksom, jag tänker också att man kanske ska försöka stå ut. Kanske, jag gömmer också böcker eller liksom försöker byta ut eller putta fram nya böcker för att inspirera. Men vill mitt barn läsa samma faktabok om dinosaurier för 300 gången så kanske, ja men.
Som du dessutom har skrivit?
Nej, det har jag ju inte. Det har ju varit ännu en nivå av tröttnad på det hela. Att man har liksom jobbat med att göra själva boken.
Ja. Nej, ja. Okej, jag förstår. Men har det någon betydelse för liksom...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Alltså om man ska vara lite så här då pretto igen.
Ja.
Alltså om jag läser samma bok 3000 gånger eller om jag läser 3000 olika böcker, har det någon betydelse för språkutvecklingen? Kommer jag på nu?
Alltså, ja, det var en bra fråga. Det kan jag liksom inte det här forskarsvaret på, så ja eller nej. Men det borde ju ha det, eftersom det rimligtvis borde komma nya ord i de här andra böckerna och nya fönster att öppna i huvudet och liksom... Så det är klart att det, om man har de två valen, ska jag läsa samma bok 3000 gånger eller 3000 olika böcker?
Jättejobbigt att få tag i 3000 olika böcker dock. Men,
det förstår så principen. Det kanske är bättre att läsa de 3000 olika böckerna. Ja. Men det är inte dåligt att läsa samma bok 3000 gånger också. Nej.
Men jag var inne på det, att det här med sänggående var ju en ganska, i alla fall hemma hos oss, inte en helt optimal tid att läsa. Kan du ge några andra så här tips på hur man får till den här läsningen i vardagen? Liksom? För det där tycker jag är ganska svårt.
Ja, det är ju
kommer hem från förskolan, ja, men då är de lite för trötta. Efter middagen, ja, men då så här, behöver alla stänga av en stund. Vid läggningen funkar det inte. Så här, ja, men lördag förmiddag 10:00, en kvart.
Liksom. Då är det av mitt lilla fönster. Nej, men det är ju svårt. Och det är ju svårt med allt. Att det finns för mycket som konkurrerar om tiden. Och att det ju också krävs att man själv har tid och är närvarande. Mm. Om man nu inte ska sätta på ljudboken utan faktiskt vara med och läsa för dem. Så bygger det ju på att alla ska ha tid och lust samtidigt.
Mm.
Så att det är ju svårt. Men...
Hur gör ni här hemma?
Men vi läser ganska mycket på kvällen.
Mm.
Och det har vi gjort sedan de var små. Att det liksom ingår nu i deras läggningsrutin att de får välja varsin bok när de ska gå och sova.
Mm.
Och det är de helt, de ruckar inte på det. Även om de kan säga så här, men vi gillar inte böcker eller vi älskar bara spel.
Mm.
Så är det ändå som att det finns inte i deras världsbild att de ska sova utan att de har fått den här boken. De blir vansinniga om man säger att det är för sent, nu orkar inte jag läsa eller något sånt där. Mm. Det går liksom inte att rucka på det. Så det är då vi läser mest. Men sen så kan vi också läsa ibland liksom, när man märker att de är så här lite trötta. Men inte så att de somnar utan att de behöver lugn och ro. De vill ha så här den mysiga lugna stunden. Och det har vi liksom inte pratat om nu, men det är ju nästan det som jag tycker är den nästan största poängen med att läsa för sina barn, är ju att man får den här stunden när man kanske sitter nära varann i soffan. Man gör ingenting annat samtidigt.
Allt annat är avstängt.
Allt annat är avstängt. Man får kramas lite samtidigt. Mm. De får tillgång till en förälder 100% uppmärksamhet.
Mm.
Och man själv får tillgång till sitt barn. Och också har de här samtalen efter boken liksom, som kan var helt fantastiska, som man inte hade haft annars. Så när, liksom, när den situationen uppstår att ja, men nu kanske brorsorna bråkar det här hemma och en behöver vara i fred eller ta det lite lugnt, då kan vi gärna så här, ska vi läsa en bok? Vi kryper upp i soffan och har lite mysigt.
Mm.
Sen så hör jag ju själv att det låter som att ja, men det är kul när man får till det, och det får man ju inte till varje dag.
Nej. För man måste ändå, det är ju bra, det är bra också att ha det som ett alternativ, tänker jag. Alltså så här, man kanske inte ens har tänkt tanken att det skulle kunna vara ett sätt att liksom få barnen lite lugna eller bryta något dåligt, ja, eller vad det kan vara. Då kan man i alla fall få en ny lösning. Liksom. Ja. Ta en bok. Ta första bästa bok och sätt det i soffan.
Ja, exakt. Och för mina barn, då är det ju också väldigt tydligt att de har kommit på att jag inte så ofta säger nej till att läsa böcker för dem.
Mm.
Så att de har liksom genomskådat mig där. Så att när jag säger så här, nu får ni sluta spela, nu kan ni inte sitta med er och färma. Mm. Och då säger de, men vad ska vi göra då? Vi är så tråkigt. Och så ger jag dem 10 förslag, så här, men gå och lek med ditt Lego, rita en teckning, hoppa på studsmattan, lek någonting med din bror eller vad det nu kan vara. Då kan de ganska ofta komma på så här, ja, eller så kanske du kan läsa en bok för oss nu.
Mm.
Och för då har de kommit på att, så här, att men det gillar mamma också. Det kommer hon inte säga nej till.
Nej. Och då är du också med dem. Och det, ja, kanske
precis.
Det är som de vill.
Liksom, från början. Det är det de vill.
Ja, det är också ett sätt att faktiskt få lite mer så här, ja, men på riktigt tid med sina barn.
Ja.
Ju, som kanske inte är så där lika frekvent som man hade velat.
Nej, men precis. För det tycker jag ju är mitt största föräldrasamvete är ju att jag vill vara mer närvarande med barnen.
Mm.
Och då när jag tänker på det så tänker jag på de här stunderna vid läggdags just när vi har läst de där böckerna och pratat genom böckerna om vad som har hänt under dagen och hur de har haft det och så. Det är ju den bästa stunden på hela dagen.
Mm. Du sa ju förut att det ges ut typ 2000 eller var det 3000 barnböcker per år.
Jag sa 2000 och jag är inte helt säker på den siffran, men det är runt 2000.
Men väldigt många då?
Ja. Det känns som att det är väldigt många.
Ja, nästan. Ja, det är ju, ja, det är väldigt många böcker. Hur 17 börjar jag då? Liksom? Alltså så här, hur vet jag att en bok är liksom bra? Alltså vad? Det känns som en jättedjungel.
Ja, det är en jättedjungel.
Och vi ska ju faktiskt podda en gång till, du och jag, och prata, och ni ska få sjukt mycket boktips och sånt. Men jag tänker mer generellt nu.
Ja, precis. Ja, men det är ju en djungel på gott och ont. Det goda med det är ju just att det så här, finns böcker om precis vad som helst i hela världen.
Mm.
Och att jag tror ju verkligen att det finns en bok för alla barn. Så att det finns inget barn som kan säga att jag hatar böcker. För det är som att säga så här, jag hatar mat. Men du hatar kanske inte all mat. Och du hatar inte alla böcker, för det är omöjligt. Men då gäller ju att hitta då den rätta boken. Och det kan ju vara ganska överväldigande när man till exempel då kommer in i en bokhandel eller en, mm. ett bibliotek och bara, men herregud, vad ska jag ta till? Jag vet ingenting om det här. Eller?
Nej.
Och det, då tänker jag så här, då är det bästa tipset är att fråga någon som vet. För det finns ju jättemycket människor som är proffs på detta och som liksom jobbar i biblioteket eller bokhandeln och mm. har säkert tips. Men det finns också säkert föräldrar i ens närhet som har läst någonting som har funkat bra hemma hos dem som kan tipsa.
Mm.
Och ett ganska så här konkret grej som man kan göra är till exempel att följa något Instagram-konto som tipsar om barnböcker.
Har du några bra tips på Instagram?
Ja, men jag har ett som heter Barnens boktips.
Barnens boktips.
Det är bra. Mm. Sen hade jag själv en podd om barnböcker för ett tag sedan.
Men den har ni ju lagt ner.
Den har vi lagt ner. Så den kan, men den heter Bladen brinner och det fanns också ett Instagram-konto där vi la upp tips och sådär.
Men det kan man ju, Instagram-konto skulle man fortfarande kunna gå in på för tipsen ligger väl kvar?
Absolut, det gör de. Och poddarna ligger podden också kvar, så kan man också lyssna på. Men sådana finns ju, liksom privatpersoner som gillar att tipsa om böcker. Då letar man upp en sån privatperson. Man kanske har någon moster eller någon farbror till barnet som älskar att läsa böcker som gärna skulle bli den här som förser barnet med böcker. Om
det
man
är
bara...
ju också bra, ja. Tänker jag. Nu kommer jag på något. Alltså istället, de flesta har ju typ någon typ av faddrar eller något till sina barn. Man kanske också ska ha en barnboksfadder till sina barn. Du gillar ju böcker.
Kan otroligt härlig uppgift att få. Ja. Bara, kan inte du bara se till så att mitt barn har en bra bokhylla eller får hem roliga böcker?
Det vore fantastiskt.
Ja, verkligen. Och det tror jag den här bokälskande personen skulle gilla också att få det uppdraget.
Ja. Gud, vilket ärofyllt uppdrag.
Eller hur?
Mm. Så se till att hitta bokfaddrar till era barn. Dagens tips.
Bra. Ja. Men och sen så finns det ju också, man kan gå med i bokklubbar, finns ju fortfarande. Det var jag med när jag var liten till exempel. Så att man kan få någon annan som gör det här urvalet och skickar hem böckerna till en ju.
Vi kör så. Barnens bokklubb fortfarande. Ja. Det var ju samma som jag var med i när jag var liten.
Ja, precis.
Risken med dem är att de skickar hem paketet om man då glömmer att avbeställa. Så man får vara lite noga bara om man inte vill ha dem.
Eller, ja, precis.
Men jag tycker att det brukar vara väldigt bra.
Ja.
Då är det någon som har valt som sagt.
Och sen så tänker jag också med de här ljudbokstjänsterna som har kommit nu med Storytel och BookBeat och Nextory och allt vad de heter. Mm. Det har också blivit ett sätt för mina barn är 8 och 6 år. De har börjat navigera där lite själva och liksom hitta tips. Sitter de med paddan och så har de lyssnat på någonting och så kanske man får upp tips här. Om du gillar den här boken så kanske du ska lyssna på den här. Mm. Och så hittar de lite böcker så själva också. Mm. Så att man behöver inte få den här skärmpaniken som jag kan känna att jag har ibland. Att sitter mina barn vid en skärm igen. Ibland gör de ju
bra saker.
Verkligen väldigt härliga saker vid den där skärmen också.
Ja. Jo, jag tänker, det kan man ju faktiskt leta själv också. Man har några barnböcker, okej, de här 5 tycker vi är jättebra. Då kan man gå in på vilken egentligen boksajt som helst, alltså Adlibris eller Bokus eller vilken som helst och söka upp den boken som man gillar. För då brukar man också få en liten radda där nere.
Precis, de som har köpt den här boken har också köpt den här. Ja, verkligen så.
Det är också ganska bra för att hitta något nytt. Liksom. För annars känns det som att går man in i en bokhandel eller något så står man ju där och bara, jaha, vart ska jag börja någonstans?
Ja. Verkligen. Mm. Men det ska, man ska ju också veta det här att en sån som jag som älskar barnböcker och som jobbar med det. Det finns ju ingenting i livet som är så härligt som när någon frågar så här. Har du något boktips till min 6-åring som ska bla bla bla? Och man bara äntligen får komma med de här 10 000 boktipsen som man har sparat på ett litet lager.
Mm. Och ni som lyssnar nu, ni ska vänta några veckor för snart kommer Lisa med en hel podd med barnbokstips typ. Det kommer bli fantastiskt. Jag ser fram emot den också väldigt mycket. Ja du Lisa.
Mm.
Jag tror att vi ska runda av denna podd.
Ja.
Har du några slutord till de här föräldrarna här ute som har läspanik?
Men ha inte läspanik. Tänk att det är liksom en tillgång och att det är en skattkista fylld med härlighet. Och att liksom, få inte den här paniken att du måste läsa så här mycket och det måste vara exakt de här böckerna. Utan släpp det och tänk att så här, det finns en massa härligt här som jag kanske inte har upptäckt ännu. Nu ger vi ett försök. Nu går vi till Bibeln. Och det kan gå hur som helst, men det kan bli bra.
Mm. Testa. Ja. Fixa ett bibliotekskort.
Ja. Det är mitt slutliga tips. Ja. Jo, men lånekortet är också nyckeln till allt.
Ja. Jo, men det är ju en, det är också en skatt. Liksom.
Ja,
och dessutom gratis. Så att alla kan ju ta del av det.
Ja.
Och om man vill komma i kontakt med dig, Eller får hitta dina böcker.
Ja,
då, hur många böcker är det nu?
Alltså det är ganska många.
Jag försökte räkna efter, men jag vet inte om jag
det är över 20 stycken för blandade åldrar. Och då är det ju en del bilderböcker för 3-4-5-åringar. Men också tonårsböcker framförallt. Då kan man också gå till Bibeln. Nej, men då kollar man på, då googlar man på Lisa Bjärbo. Och så hittar man till exempel min blogg där det finns alla böckerna och så. Och kontaktuppgifter.
Mycket bra. Tack snälla för idag.
Tack själv. Jag.
Och ja, vi hörs ju nästa vecka på ett helt annat tema. Så, och så tycker ni något om podden så mejlar ni såklart till podcast@lifewithkids.se. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.